Det är onsdag och det är verkställande utskottet, Expressens podcast om inrikespolitik. Jag heter Maggie Strömberg och Viktor Bartkron, hej!
Hej, hej, hej! Och Thomas Nordenskjöld, hej på dig!
Hallå, hallå!
Idag ska vi bland annat prata om Ann Linde och Sverigebilden i världen.
En vecka sedan så gjorde ju utrikesminister Ann Linde en intervju i tyska Deutsche Welle i programmet som heter Conflict Zone. Och hela mitt midsommarflöde var i alla fall inte fullt av midsommarkransar utan arga moderater som var fullständigt upprörda över det här.
Ja, eller uppspelta beroende på hur man ser det, kan man väl säga. Jag vill bara poängtera att jag hade en annan midsommarkrans i mitt flöde också.
Jag kan ha ett mer
folktillvänt flöde än du. Men det stämmer. Det var en stor viral antisuccé får vi säga. Det var en hel del upprördhet kring den här intervjun.
Och intervjun, om man ska, eller vet ni vad? Vi lyssnar på den.
Ja.
Well, actually, we had the same goals as most other governments. That is to save life and health and also to keep the system in the health service able to cope with this very strong push on the limits. And actually, we managed to flatten the curve. We have never have problems with getting sick people into the healthcare. And actually, also, we have managed to get our people to follow the recommendation. And we also have legally binding measures like social distancing and also washing your hands, don't travel, work from home, all of those issues. What we have not managed to do is to keep the virus out of the elderly care center in specific region of Stockholm and the surrounding of Stockholm. So I would say that it's a tragic for each death, but it's not possible to compare with any country. Some countries who have had complete lockdowns has far more death tolls than we have. So it's actually of no use to do such comparisons.
Men det här är alltså Ann Lindes första svar i den här intervjun på frågan om Sveriges strategi och varför det finns 5000 döda i Sverige när det ser så annorlunda ut i våra grannländer. Och här kan man ju säga att hon staplar regeringens talepunkter på varandra. Hon hinner med ganska många på 1:30.
Ja, det får man säga. Och jag tycker att jag försökt lyssna på den här igen. Och ja, det låter kanske inte jättebra, men det låter ju precis egentligen som det brukar låta. Alltså, Ann Linde säger ju ingenting kontroversiellt i den här intervjun i jämförelse med vad regeringen brukar säga. Hon lägger ju fram egentligen regeringens linje. Men på en lite stolpig engelska, vilket gör att den kanske framstår i ett lite krassare ljus än vad den brukar göra när den blommas in i talepunkter på svenska. Eller hur ska man
Ja, men jag tänkte, förutom kanske två saker, hon säger ju att vem som helst kan gå och testa sig även om de inte har symptom. Och det har hon ju sen sagt att nej, men det där stämmer inte. Och sen så pratar hon ju, när hon ska beskriva den svenska äldrevården, så pratar hon ju om att liksom, vi har väldigt många privata utförare i Sverige. Och hittills så finns det ju ingenting som tyder på att det har gått sämre på de privata, inom den privata äldrevården. Så det har hon ju också fått kritik för. Men förutom det så är detta ju, jag skulle säga att det är rakt av samma intervju som jag gjorde med Stefan Löfven förra veckan. Alltså man kunde bara, hade han pratat engelska hade det låtit så här. Förutom att han väl är kanske lite bättre på engelska.
Jag tror det ändå.
Definitivt.
Faktiskt. Det är väl alltså ödmjukheten någonstans. Det är väl den, nu kanske inte det är Ann Lindes starka sida även annars. Men på engelska blir det på något sätt ännu mer brutalt avskalat. Intressant. Och det är ju någonting man sa, det vet jag att man, alltså Ann Linde, det har ju varit lite känt om henne. Det vet jag man hörde när Margot Wallströms tid på UD gick mot sitt slut och man frågade någon på UD sådär, det kommer ju bli Ann Linde som då var handelsminister. Och då sa hon nej, det är hon inte tillräckligt bra på engelska. Så det där med språket verkar ju vara någonting som i alla fall en del som har jobbat nära henne har tänkt på.
Det är som vi faktiskt pratade om förra veckan när vi gick igenom och redogjorde lite för regeringens talepunkt i den här frågan. Att det här med äldrevården blir ju också, alltså regeringen håller sig ju väldigt mycket vid att anledningen till att så många har dött i Sverige är att vi har problem inom äldrevården. Men samtidigt så tittar man runt om i världen så ser det ju ungefär likadant ut. Alltså det är lika hög andel som har dött på äldreboenden. Och det gör ju också att den där argumentationen blir lite svårare i en internationell kontext än kanske bara att hålla hemma i Sverige. Där vi liksom kan vara överens om att det borde vara bättre på äldreboendena. Men den håller liksom inte riktigt fullt ut. De behöver kanske hitta lite mer förklaring än bara
ja,
den.
Men det blir också... Det finns någonting i det här där... som i den internationella... Alltså, om vi säger så här, väldigt mycket, man inser det när man hör den här intervjun på engelska, väldigt mycket av regeringens sätt att prata om det här går ju ut på att tala om att ja, det är visserligen saker som har gått fel, men de är inte vårt fel. Det ligger på, Ann Linde har ju en lång passage där hon förklarar den svenska förvaltningsmodellen och the regional authorities. Och det är hela tiden ett sätt att liksom... tala om att jo, den svenska strategin är briljant, det är bara det att en massa andra har gjort fel. Det där kanske funkar lite mot en svensk publik, men i det här sammanhanget så upplever man att det blir ett extremt... Alltså när regeringen talar för Sverige och frågan är varför har Sverige misslyckats? Och får svaret att Sverige har inte misslyckats, det är bara våra privata äldreboenden, våra kommuner, våra regioner, folk som inte lyssnar på myndigheter. Det blir väldigt märkligt. Det blir som att regeringen är en egen enhet som inte har någonting med Sverige att göra. Och regeringen har minsann gjort rätt, men Sverige har misslyckats. Det är en typ av argumentation som jag tror faller väldigt illa ut i ett internationellt sammanhang där man förutsätter någonstans att regeringen talar för landet och regeringen tar ansvar för landet. Vi svenskar förstår det resonemanget, så behöver man inte hålla med om det. Men det blir mer logiskt i den inrikespolitiska kontexten. Men här har man tagit det inrikespolitiska förhållningssättet, kör det internationellt och då... låter det faktiskt väldigt illa. Jag tror att det handlar om stor.
Men hur tänkte de, tror ni? Alltså de måste ju ändå förberett sig på något sätt.
Jag tyckte att det var ganska tydligt att det här är ju en intervjuform som ska vara liksom hård och väldigt konfrontativ. Programmet heter ju Conflict Zone, och om man läser om beskrivningen av det här programmet så skriver de att det är en hard-hitting interview going beyond the normal soundbite culture. Alltså att det är liksom en hård intervju som ska gå bortom eller gå vidare därifrån talepunkterna. Just det lyckades de kanske inte med. Det var ju en talepunktsfestival, men det blev ju ändå det blev ju ändå väldigt avslöjande, får man säga, om det var det som var meningen. Men det här programmet, om man tittar på andra avsnitt, så är ju liksom poängen att det ska vara ganska konfrontativt och liksom hårt och väldigt liksom lite insinuanta frågor. Man säger, är det inte shameful att det ser ut så här? Är det inte liksom... Och Ylva Johansson gjorde den där intervjun för några veckor sedan, och man kan ju tänka sig att Ann Linde har liksom kollat upp den där formen, för hon var ju själv oerhört konfrontativ och liksom gick väldigt hårt
vill
i sina
inte kasta,
svar.
Vill du kasta Sverige ut ur EU?
Ja, och det ser ju kanske ännu konstigt ut om man bara ser på ett avsnitt. Man bara, men vad är det här för något? Liksom.
Ja, men vi hade ju en... Magdalena Andersson var ju ute i Le Monde.
Ja, precis.
Den stora franska... Jag höll på att säga Frankrikes motsvarighet i DN, men det kanske DN skulle bli glada för, så vi säger det. Det har varit lite elaka ibland. Le Monde, stor viktig tidning, läses frekvent i Bryssel. Och hon uppfattades också ganska dryg, Thomas.
Ja, nej, men det är väl ett spår i den här Ann Linde-intervjun och även som Magdalena Andersson gav uttryck för där, som ju handlar om, som jag tror, om det är någonting som kan vara besvärligt på den utrikespolitiska arenan, så är det väl just det här oförmågan att förklara varför Sverige inte vill hjälpa länder i Sydeuropa som plågas i sviterna av de ekonomiska sviterna, ska man säga. Av hela
då pratar
krisen.
Vi om EUs räddningspaket,
ja, men det här
Sverige
med...
och ett mindre antal länder står emot.
Ja, men den snåla pakten, och det stora som har hänt här är ju Tyskland som svängde och helt plötsligt börjar förespråka att man ska ge bidrag till framförallt då länder i södra Europa, och det är ju en jättegrej. Och helt plötsligt när britterna är på väg ut så står Sverige ganska ensamma. Och då var Magdalena Andersson för ett antal veckor sedan med i Le Monde och skulle förklara detta och lyckades väl inte göra detta alls enligt många. Nu skulle Ann Linde göra detta och lyckades väl kanske inte heller. Och det, summa summarum, så är det väl två ministrar som framstår som ganska dryga och enligt då kritikerna. Och jag vet att en del...
Jag tycker att man objektivt kan säga att de sprider en uppfattning om att Sverige gör rätt och andra gör fel. Det kan man väl säga rent objektivt, att de företräder den linjen. I alla fall i den liksom, ekonomiska politiken.
Ja, nej, men lite så här, diplomatfolk tror jag liksom... nästan tycker att den här Magdalena Andersson-intervjun var värre, för att den var inte alls lika dråplig så, och hon gjorde inte bort sig på samma sätt. Men det
den
var,
har inte fått så mycket inrikespolit... Eller liksom,
nej, men den läses ju, den är verkligen någon som du säger, Viktor, som den läser man i europeiska storstäder, och där fick hon möjligheten att inför en stor europeisk läsekrets förklara den svenska linjen, varför vi inte vill hjälpa länder i Sydeuropa, och svaret ja, men det uteblev väl, det var väl vi har också problem med populister här, så ungefär.
Men just det intressanta med den här Ann Linde-intervjun är ju att hon på något sätt, hon har ju inte varit så kritiserad som utrikesminister tidigare. Nu var det ju väldigt hårt från borgerligt håll, eller hur?
Ja, men alltså det är lite, hon, det har ju börjat ju ganska bra för henne kan man säga. Och jag tror att har fått ganska mycket beröm på borgerliga ledarsidor och bland en del borgerliga politiker också. Hon passar ju på något sätt bättre in i det här politiska landskapet vi har, och januari-samarbete där sossarna ska samarbeta. Nu ingår inte utrikespolitiken där, men Margot Wallströms mer kanske idealistiska, eller vad ska man beskriva som, utrikespolitik och Israelkritiska, den hade ju verkligen, den hade inte så starkt stöd i borgerliga kretsar, medan Ann Linde då fick en hel del beröm och så. Så att, men där får man nog säga att den här intervjun ändå har åsamkat henne ganska stor inrikespolitisk skada, för att det, hon blev ju också väldigt partipolitisk här. Hon började skylla på, kanske utan att belägga det så mycket, på privata äldreboenden, att det var problemet, och började prata om skattepolitiken och så, vilket för övrigt är också en röd tråd, gjorde även Magdalena Andersson, och skulle läxa upp andra länder att de minsann borde lära sig av svensk skattepolitik. Och helt plötsligt så var det en annan... Men det går nog inte hem bland de som tidigare tyckte att Ann Linde var ett lyft. De kanske inte riktigt tycker det längre, tänker jag.
Men det följer samtidigt en god svensk tradition att vi gillar europeiska internationella samarbeten, eftersom det erbjuder en ny scen att tala om för andra länder att de borde göra som Sverige. Nu har det här lite ställts på sin spets. Men det var New York Times som i veckan hade den här rubriken om att Sverige prövar en ny ställning som paria-stat. Och det känns som att de på något vis dubblar ner, för att använda en liten anglicism, double down på det. Att alla hatar oss redan, då kan vi lika gärna köra racet fullt ut. Sverige som EU:s Millwall.
Det är ju väldigt jobbigt för den svenska självbilden nu. Alltså paria, vi är arroganta, vi är inte bäst på engelska. Det är liksom mycket som rasar nu.
Ja. Och vården, välfärdsstaten har inte lyckats.
Jag såg i alla fall den här intervjun först i morse, eftersom jag har haft en vecka semester och inte haft internet. Bara sett liksom ett dåligt uppdaterat Twitterflöde, och jag tyckte nog ändå att den inte var riktigt så hemsk som man har fått bilden av.
Alltså det jag tror mycket av den här kritiken kokar ju ner till just det, alltså det hon säger är ju att hon lägger fram, som vi sa från början, regeringens linje där, den är utsatt för ganska stark kritik. Nu läggs samma linje fram på ett stolpigt sätt i ett internationellt sammanhang, då flyger topplocket hos många. Men jag tror inte att man ska överdriva liksom skadan för Ann Lindes roll som utrikesminister i en svensk. Det här är inte i grunden en utrikespolitisk fråga i Sverige i alla fall. Så ja, det är bara att bryta ihop, komma igen och kanske ringa in den där Sven-Erik Bucht-läraren som var med förra mandatperioden. Ja, dags för lite reklam. Vi har kvar vårt fantastiska erbjudande till dig som lyssnar på Verkställande utskottet. Skaffa Expressen Politik Premium för bara 29 kronor i månaden i 6 månader. Så får du tillgång till allt som vi gör, som är mycket mer än den här podden naturligtvis. Exempelvis varje fredag så har vi en sprängfylld lista på något aktuellt ämne. Nu på fredag så blir det Almedalsminnen, eller hur Maggie?
Precis, det blir inget Almedal, det skulle ju dratt igång på lördag, på söndag.
Men
som
vi...
tröst så kan man gå in och läsa om hur det var för.
Precis, vi har också alla partiledarintervjuer som ni två har gjort. De senaste veckorna finns i arkivet, och den sista med Nyamko Sabuni blev ju ett himla hallå kring och kommer att fortsätta bli. Vi återkommer till det. Expressen.se/expressenpolitik, det är adressen om du vill ta del av det här erbjudandet. Det finns kvar ett tag till. 29 kronor i månaden för Expressen Premium. Skaffa det, ni kommer inte ångra er. Ja, Thomas, det här är ju en lite sorglig dag i Verkställande utskottets korta men intensiva historia. Du kommer att lämna oss, inte för gott, men för en ganska lång tid framöver.
Precis, ska vara föräldrar, först semester och sen föräldraledighet under hösten.
Ja, och då tänker vi att du måste ju, innan du går, tala om för oss vad det är vi ska hålla ögonen på under tiden du är borta.
Vad kommer jag att missa?
Ja, vad kommer du att missa och vad måste vi hantera?
Och vad kommer krävas för att du ska komma in och jobba?
Precis.
Ja, men kanske. Jag blev lite bekymrad igår när jag pratade med några höga företrädare inom Socialdemokraterna som ändå nu mer än tidigare tycker jag laborerar med tanken på att allt faller i höst. Nej, inte allt. Men att det är ändå... Nej, men det finns, man märker det, tycker jag, när man pratar med ledande regeringsföreträdare och så, att de är mer bekymrade än tidigare för hur det ska gå för sitt kära januari-samarbete. Ja, men... Det här med att samarbeta med två krispartier kan ju vara besvärligt. Och framförallt var det en händelse.
Och då pratar vi alltså om Liberalen och Miljöpartiet.
Ja, förlåt. Jag ska inte,
det är så många krispartier i svensk politik.
Ja, jag tänkte att det var självklart, men det är mycket bra att förtydliga. Nej, men det var en händelse här i som verkar ha skakat om en del. Alltså Liberalerna, att de är liksom allmänt kritiska mot mycket är känt. Men Bolund, Miljöpartiets språkrör, biträdande finansminister, han anses ju vara väldigt lojal, visst är det så, Maggie, måste man väl säga?
Absolut, och har en väldigt snäll. God relation med Magdalena Andersson, väldigt snäll.
De gillar,
Magdalena
Andersson gillar Bolund, det har man förstått, det har man gjort från start, och det kanske man kan förstå, för det om man ser på utfallet i vissa förhandlingar. Hur som helst, nu var det ju häromveckan så skulle det presenteras ett stort krispaket för flyget, lite jobbigt för Miljöpartiet, 10 miljarder i princip för att rädda flygplatser och SAS och allt möjligt. Och då hade man ju kommit överens om vad man ska säga, som man gör på den typen av pressträffar. Det var Ibrahim Baylan som var näringsminister, och så var Per Bolund, och så var det en representant för Liberalen och Centern som var där. Och sen när det kom till Bolunds tur och han egentligen skulle prata om Lärn, jag tror jag, som också fick lite pengar av någon anledning, så började han ju sen också prata om något han inte fick säga, vad jag förstått, och det var ju att Swedavia, som äger de svenska flygplatserna, minsann nu drar i nödbromsen och inte längre ska investera i då Arlanda, en ny landningsbana där. Det här är ju ett projekt som är känsligt för Miljöpartiet och som de har varit oense om länge, men han sa detta, att om 10 minuter så kommer Swedavia skicka ut ett pressmeddelande där de förklarar att vi inte längre går vidare med planerna på att bygga ut Arlanda. Det här är någonting som regeringen välkomnar och ställer sig bakom. Något i den stilen, sa han. Och
det är jättespännande, för jag fick ju sms den där morgonen från miljöpartister som frågade om jag var på pressträffen och sa så här: du måste fråga om Arlanda. De kommer inte säga något om Arlanda, men du måste fråga om Arlanda. Så det tyder ju på att det är...
Jag drogs också in i det där bråket, för jag började skriva om det där först Miljöpartiet säger att det här är en otrolig framgång för oss och det här har vi kommit överens om och så. Och sen så hör de övriga januaripartierna, inklusive då Socialdemokraterna, av sig och säger att nu hittar bara Miljöpartiet på, de ljuger, det finns ingen överenskommelse om detta och de fick inte säga det här är bara ett beslut som Swedavia, att de inte bygger ut Arlanda är rent affärsmässigt och ingen överenskommelse. Så att där höll jag på och...
Det blev ju en väldigt förvirrad dag där liksom buden avlöste varandra om vad som egentligen hade kommit över, vad man egentligen hade kommit fram till. Vad landade det i till slut? Vad har regeringen kommit överens om?
Nej, men det är enligt Miljöpartiet finns ju en överenskommelse mellan dem och Socialdemokraterna om att Arlanda inte ska byggas ut. Detta förnekar ju regeringen, eller på säga, men där, ja, Socialdemokraterna.
Freudian slip.
Detta förnekar ju, så att jag vet inte, vi det är ord står mot ord. Det är väl där vi står, vi vet inte.
Vi väntar på att någon ska skicka överenskommelsen.
Den ska finnas skriftligt, hävdar vissa miljöpartister. Ja. Jag har bett att få se den, de har läst lite ur den, men det har inte riktigt låtit som en, det har varit lite när de läser.
Men å andra sidan, det är en praktisk lösning på liksom den här konflikten, att det ena partiet anser att det finns en överenskommelse, det andra förnekar, livet går vidare. Och det får ju ingen direkt praktisk betydelse, i alla fall inte den här mandatperioden, eftersom den här investeringen står still ändå.
Men visst är det så att detta ändå kanske säger någonting om stämningen inom Miljöpartiet och lite känslan av att ligga där runt 4% och inte...
Nej, men precis, det verkar som att just det här Bolund-exemplet, och Bolund som är den obotligt lojala Bolund, när han då lämnar talmanus och börjar prata om saker han inte fick prata om, så ses det som ett bevis på krisen i Miljöpartiet och hur man kan inte längre lita på Miljöpartiet, om de nu någonsin har tyckt det. Men det är ändå, det här tycks vara någonting som ändå verkligen bekymrar dem.
Socialdemokraterna.
Ja, men som bekymrar Socialdemokraterna att Miljöpartiet ska vara på på väg att, kanske inte bort, men att de är så pass pressade att de riskerar att försättas i situationer som kan. För det är ju så att en annan jättefråga som jag tror egentligen är, alltså regeringen kommer inte falla på Arlanda, verkligen inte. Däremot kom ju ett annat, där i princip samma dagen efter som där med Arlanda exploderade, kom ju, jag tror det var samma dag, så kom ju ett beslut kring, eller ett besked, en juridisk prövning som har gjorts av Preems planer på att bygga ut kraftigt sitt raffinaderi i Lysekil på västkusten. Och det där är ju superkänsligt för Miljöpartiet. Jag menar, Arlanda kan man skjuta lite framåt och så. Det, men det där måste man på något sätt sätta en foten. Och det där tror jag, så där säger miljöpartister att, menar, alltså från regeringen, socialdemokrater säger de så här, men det där kan vi inte säga nej till, för det är en strikt juridisk prövning. Medan Miljöpartiet säger, jo men det kan vi visst göra och det måste vi göra. Det är liksom hela vår själ. Det är, om det är någon fråga vi ska bryta med samarbetet på, så är det den. Så den
ska,
tror jag...
ska man samtidigt vara krasst maktpolitisk, så är ju, vad är det värsta som kan hända ur ett socialdemokratiskt regeringsperspektiv? Ja, det är ju såklart att Miljöpartiet lämnar regeringen ju. Men Miljöpartiet har ju inte direkt någonstans att gå, tänker jag. Alltså, det är ju värre med det parti vi kommer att komma till.
Men jag tror med Miljöpartiet, om jag bara får flika in, att jag tror ändå under förra mandatperioden så var ju Socialdemokraterna så oerhört medvetna om att det absolut viktigaste för Miljöpartiet var att visa att man kunde sitta i regering.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Viktigt både internt och det var viktigt gentemot väljarna. Nu är nog inte den känslan lika stark i partiet, och stora delar av både parti och partiledning, så tänker man nog att det där kan inte få liksom gälla till vilken gräns som helst. Och därför är det nog också mycket svårare för Socialdemokraterna att veta vad de har med Miljöpartiet.
Mm. Ja, men det vet jag, för det vet jag att inte alla sagt har förundrats över det i de här förhandlingarna då, som var för ett drygt år sedan när regeringsbildningen utdragna, så var ju Miljöpartiets ingång att vi vill sitta kvar i regeringen. Och det var ju en ganska dålig ingång i de förhandlingarna, för de fick ju inte ut särskilt mycket. Eller det var lite så här mycket, lite vaga saker. Dels var det höghastighetsbanor och sen någon grön skatteväxling, men det var inte konkretiserat på samma sätt som en massa saker Centerpartiet fick till exempel. Och det pekar en del på att det var just att går man in i förhandlingarna med det främsta målet uttalade att vi vill behålla vår plats i regeringen, så är inte det lika bra som att säga att vi...
Som att vara liberalerna. Berätta om liberalerna.
Ja, nej, men det är väl det andra här som väl jag tror, eller som uppenbart bekymrar, och det har väl gjort det ett tag, men krisen i Liberalerna har ju ändå, får man säga, den har djupnat, eller det är liksom
den har stelnat, kan man säga.
Skyttegravarna har väl funnits där hela tiden, men nu de beväpnar sig igen i partiet. Nej, men det är så här, ja, det är ju jag intervjuade ju Sabuni förra veckan, och hon var ju väldigt frispråkig.
Ja, hon var väldigt, väldigt kritisk till Stefan Löfven och hela egentligen regeringens duglighet. Och samtidigt så var hon ju direkt positiv till Ulf Kristerssons alternativa planer på hur Sverige ska styras, ja, om man ska sammanfatta det där.
Och det framkom inte riktigt i texten, men jag ställde frågan så här, finns det inte någon fråga där nu ändå kanske står närmare Stefan Löfven och Socialdemokraterna, och så blir det bara tyst. Vilket är svårt att skriva ut i en text, men det är bättre i tv-sammanhang. Och sen så efter ett tag så bara... Nej, hon började... Jo, hon hade något kort eventuellt resonemang om att välfärden, men så ändrade hon sig. Nej, förresten, Moderaterna har ju egentligen drivit på för mer pengar till välfärden, ännu mer än Socialdemokraterna. Nej, jag kan inte se någonting där vi står närmare. Det andades ganska tydligt vad partiet lutar åt. Men jag tror så här... Analysen internt verkar vara att så här, partiet, detta parti på, vad är det, 3% eller något så, kommer inte själva bryta det här samarbetet, men de upplever att de inte har något att förlora, de släpper sargen, Sabuni ska vara mer Sabuni, vilket är lite mer så här, antar jag, och de kommer vara väldigt hårda i höst i förhandlingarna om budgeten, ställa stenhårda krav, och i LAS-frågan så är man inte alls, där tycker man att den har vi vunnit redan, där vill vi inte kompromissa. Så att Liberalerna är väl egentligen ännu mer än Miljöpartiet ett stort orosmoln för Stefan Löfven. Så.
Ja, men och det har väl också att göra med att de har den alternativ. Det jag menade förut var ju att alltså, om Miljöpartiet lämnar regeringen så talar ju allt ändå för att de stannar i regeringsunderlaget. Det är ju ingen som tror att Per Bolund ska gå från Magdalena Andersson till att plötsligt vilja göra Ulf Kristersson till statsminister eller något liknande, utan det är ju, men Liberalerna har ju en tydlig alternativ agenda som tycks växa i styrka, och där i ligger ju liksom det explosiva där, tänker jag.
Men man kanske tänker ändå att man i opposition kommer kunna växa till liksom det man en gång var. Det kanske man kan
pratar
göra.
Miljöpartiet?
Ja, nu pratar jag om Miljöpartiet, ja. Men det kanske man kan göra i ett budgetsamarbete där man är friare också, att man tycker att det ser lockande ut det som COL håller på med. Det vet jag inte hur tanken går, men man har ju i vilket fall valt språkrör som kanske inte direkt är oppositionspolitiker. Så att frågan är om det är liksom rätt.
Intressant att det fungerar så pass, att det verkar vara liksom efter detta ändå hyfsat långa äktenskap nu mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet som ändå inleddes redan på Mona Sahlins tid.
Eller redan på Göran Perssons tid.
Ja, men att det inte liksom, att de inte fortfarande, att det inte fungerar bättre. Det är så.
Det är två alltjämt väldigt, väldigt olika partier. Inte för att göra reklam, men jag har skrivit en bok om detta.
Just det, vi blev som de andra.
Den finns inte längre för den är makulerad. Aha. Men man kan väl låna den på biblioteket.
Eller
man kan mejla mig, jag har 200 i en lada i Östergötland. En annan sak som har, där temperaturen konstant höjs och så även i veckan, är ju migrationskommittén, Viktor.
Ja, det kan man säga, och det är väl, man kan väl säga att det är hög tid att temperaturen höjs där. För de har ju hållit på sedan början av september förra året. Sista mötet är 23 juli, det vill säga nu i sommar, och förslaget ska läggas senast den 15 augusti. Och det handlar alltså om, som vi har pratat om förr, om att ta fram en ny svensk migrationspolitik. Det är en parlamentarisk kommitté där alla partier sitter med, inget har än så länge hoppat av. Och det beror förstås på att det inte har konkretiserat särskilt mycket vad det är man ska lägga fram. Men det har varit många utspel och de verkar tillta i styrka nu här i sista veckan.
Alla utom Socialdemokraterna som ingen riktigt vet vad de...
Nej, det är precis. Det är väl lite det som är kärnfrågan här. Alla partier kommer med olika utspel och kräver att Socialdemokraterna ska ta ställning. Senaste veckan har vi i alla fall sett att Vänsterpartiet var ute igår, tror jag, tisdag, och var oerhört kritiska. De menar att Moderaterna har kidnappat hela kommittén och att Socialdemokraterna låter det hända. Centerpartiet, Aftonbladet hade ett avslöjande om Centerpartiet baserat på anonyma källor som sa att Centerpartiet är beredd att kovända om migrationspolitiken och gå med på högerns krav. Kändes som att det kom från håll som kanske inte var helt nöjda med den utvecklingen. I grunden så kokar det här ner till, tänker jag, att det ska ju byggas en majoritet här. Det är ändå så, det måste komma fram förslag som har ett majoritetsstöd som ska klubbas i riksdagen. Det finns två möjliga majoriteter egentligen. Det ena kan vi kalla den restriktiva majoriteten, och det är ju en där Socialdemokraterna och Moderaterna är kärnan. Och då behövs egentligen inte särskilt många andra partier. Och behövs det något så finns Kristdemokraterna som kommer ställa upp på det. Förmodligen även Liberalerna, minst. Det finns den alternativa majoriteten som vi kan kalla för den snälla majoriteten. Det är ju den som Vänsterpartiet vill ha. S, V, M, P, C framförallt. Kanske även L.
Den snälla lät lite... På vilket sätt är de snällare, menar du?
Alltså, om vi pratar om de snälla och de hårda, va?
Ja, alltså, okay. De goda och de onda.
Ja, eller de restriktiva och de släpphänta. Alltså, du kan använda vilka ord du vill. Ordvalen brukar baseras på vad man själv tycker.
Ja, det
är svårt
tänkte.
Att använda helt värdeneutrala ord. Men vi säger att vi kan använda de ord de själva skulle föredra, skulle vi säga. Den strama majoriteten och den snälla majoriteten. Mm. I alla fall, den som vill ha en mer generös migrationspolitik bör ju hoppas på en majoritet som grundar sig i att Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet trycker med sig Socialdemokraterna, som man gjorde i januariavtalet. Det verkar ju inte hända. Därför att...
S vill väl bli överens med M?
Ja, och Centern vill också att S och M ska bli överens. Och det där är ju lite intressant, för... Ur Centerpartiets perspektiv, det här har ju att göra med det som det skrevs om i veckan. Alltså ur Centerpartiets perspektiv så skulle ju den här liksom snälla majoriteten, alltså vänstermajoriteten, den skulle ju förmodligen med all sannolikhet ge mer centerpolitik än vad den breda, strama majoriteten skulle göra. Ändå verkar Centerpartiet ha varit hela tiden, Thomas. Du intervjuade Annie Lööf när den här kommittén började. Så var man väldigt tydlig med att man vill absolut ha med Moderaterna på det här.
Ja, och då tänkte väl folk att det där är någonting de säger men inte riktigt menar. Men
de menar det.
Ja, sen vet jag inte om det är så pass, att de är så pass långtgående som påstods i Aftonbladet-artikeln. Men att de har varit, det säger mina källor också, att de har varit kompromissvilliga så, och verkligen eftersträvat den här SM-lösningen är ju uppenbart. Sen om de själva skulle ingå i den, det är en annan fråga.
Nej, precis. Men det verkar finnas ett så här osynligt tryck om att helt enkelt, även Kristdemokraterna vill ju också att SOM ska göra upp, trots att de har vissa egna ståndpunkter som också skulle egentligen komma bättre till pass i den där liksom snälla majoriteten. Liberalerna samma sak, och även Socialdemokraterna själva. Okej, vad beror det här på då? Ja, alltså en förklaring tror jag ligger i hur partiernas interna, alltså väljaropinioner ser ut. Det är lätt att den aspekten missas ju gärna. Den pratas i alla fall sällan om. SIFO gjorde en undersökning vid förra årsskiftet, det vill säga efter valet men före januariavtalet precis, kring hur partiernas respektive sympatisörer såg på migrationspolitiken. Om man tyckte att regler och lagar skulle ändras så att Sverige tog emot fler, lika många, färre eller vet ej.
Och det här var efter valet precis?
Det var efter valet, ja. Det var i december tror jag, 2018. Mm. Men det var alltså före januariavtalet och de mindre liberaliseringar som kom där. Tittar man då på centerväljarna så svarar då att 12% av centerväljarna tycker att migrationspolitiken ska ändras så att Sverige tar emot fler. 28% tycker att Sverige ska ta emot färre. 47% tycker att det var bra som det var och resten vet ej. Det är alltså ett väldigt, väldigt, väldigt litet tryck från centerväljarna om en mer generös migrationspolitik. Det är ganska likt Socialdemokraternas, där är det 12% det var. Men jag tror inte att det här har förändrats jättemycket. 12% som tycker att Sverige ska ändra reglerna så att vi tar emot fler. 33% färre. Faktum är att inget parti har en majoritet för ändringar till att ta emot fler. Inte ens Miljöpartiet. Trots att Miljöpartiet är det parti som hade klart största trycket åt det hållet. 46% mot bara 8% då, som vill ta emot färre. Tittar man på högerpartierna så är det ju nästan komiska siffror. Sverigedemokraterna kanske inte överraskar någon att 98% av deras väljare tycker att Sverige ska ta emot färre. Kanske mer överraskande att 2% svarar vet ej. Kristdemokraterna 84% för färre. Moderaterna 74%. Liberalerna, det är 43% som tycker man ska ta emot färre, bara 7% som vill ta emot fler. Så liksom, det finns ju ett tryck, eller i alla fall ett obefintligt tryck för en liberalisering kan man säga. Och jag tror att det här spelar in i varför till exempel Centerpartiet, eller kanske framförallt Centerpartiet, desperat gärna vill att Socialdemokraterna och Moderaterna löser ut den här frågan, tar den av bordet så att man kan prata om annat. Naturligtvis helst också så att Centerpartiet själva slipper vara de som står bakom en restriktiv politik.
Jag tror också att en stor liksom, nyckel ligger väl i det du säger sist här, att få frågan från bordet. Alltså skulle man komma överens i den som du kallar den snälla majoriteten, då skulle frågan fortsätta, nästa val skulle handla om det här.
Ja.
Det skulle bli liksom en ännu tydligare konflikt som skulle vara supertydligt höger-vänster-skiljande. Det skulle skapa jättestora problem för Socialdemokraterna, förstår man ju.
Ja, men då, jag tänker för Centerpartiet så är det ändå så, även fast man, det ofta beskrivs som att de är så otroligt förtjusta med det här nya samarbetet med Socialdemokraterna, så tror jag att i Centerledningen så vill man ju definitivt hålla dörren öppen för att kunna få till en borgerlig regering efter nästa val igen. Och då är ju, jag menar, att en uppgörelse där man löser ut den här frågan är ju att föredra även för Centern, för att kunna hålla dörren öppen.
Men däremot tycks det ju som att Centerpartiet ändå fortfarande är det, och det är väl liksom det enda borgerliga partiet kanske nu som inte kommer ändra sig med SD. Alltså, den frågan är ju inte utlöst. Och den
Nej, men och det här jag tror det här visar väl också på vikten av, där tycker jag väl att både journalister och andra slarvar, men att hålla isär frågorna, Sverigedemokraterna, migrationspolitik,
ja.
Det är inte samma sak. Alltså, Centerpartiet är ju nitiska, det gäller även deras väljare, i sin skepsis mot Sverigedemokraterna. Men det betyder inte att man för den skulle vilja ha en migrationspolitik som är rakt motsatt Sverigedemokraternas hållning. Det är ganska tydligt i det här.
Däremot vill ju inte, för det du pratar om är ju väljarna, men det finns ju ganska många aktiva centerpartister som inte tycker som sina väljare.
Gud ja, men absolut, och därför är vi ju, liksom, det har ju visat sig många gånger under de senaste åren, och det visar sig hur man pratar om saker och ting. Men om man ska se till, vad är man beredd att verkligen ta strid om? eller vilka liksom, vad ser man som ett önskvärt lämpligt utfall, så tror jag att man ska inte underskatta den här aspekten, att så här, man vet hur opinionen ser ut. Och men jag tror ändå att man kan se här att det är ganska många partier som ligger klart mer liberalt än sina väljare i den här frågan. De stressas lite av det och skulle gärna se att någon annan löste ut det åt dem. Ja, när verkställande utskottet sammanträder så ingår alltid punkten övriga frågor. Och idag tänkte jag passa på att ta chansen, nu när jag har båda våra partiledarintervjureportrar på plats, Maggie och Thomas, och höra lite om hur ni har tänkt kring den där serien egentligen och vad ni har fått för reaktioner.
Oj, men vi har fått jättemycket reaktioner och känns som vi har hållit på med det här i en mindre evighet. Det tog så lång tid. Men en sak som jag tyckte var väldigt intressant och som vi också har pratat med varandra lite om under tidens gång var just reaktioner på till exempel Twitter eller på mejl eller så, där man ser att det finns en väldigt stark efterfrågan på väldigt hårda frågor, alltså så här lite debattiga frågor, typ de som Ann Linde utsattes för i den här tyska tv-programmet. Medan vår ambition har varit väldigt tydliga med att vi vill få partiledarna att prata och därför har valt liksom en lite annan intervjumetodik till stora delar. Eller hur, Thomas?
Ja, nej, men precis så. Jag tycker att jag intervjuade ju Jimmy Åkesson och då alltid när man intervjuar honom så får man ju reaktioner. Men det var ju ett sånt exempel där han mycket fick lägga ut texten själv och så. Och jag tycker att det ändå, om jag får säga det själv, blev han sa ganska mycket och blev ganska illustrativt för hur partiet står. Det var ju bland annat det här med att han vill gå in och sparka myndighetschefer. Så. Och jag tror att hade man gått in i den intervjun med väldigt konfrontativa, lite skjutjärnsmetodiken i hur man ställer frågor, så hade man inte, då hade inte han lagt ut texten på samma sätt. Nu var det mer så att han fick tid att förklara hur han vill hantera de här myndighetscheferna som enligt honom är socialdemokrater och vänsterliberaler. Och då sa han det.
Men det är intressant, för jag hade själv gjort någon intervju med honom bara några dagar innan det. Jag hade ställt den här andra frågan, typ så här: ska du som politiker ha synpunkter på Anders Tegnell och en enskild tjänsteman på en myndighet? Och där hade han ju ett väldigt tydligt liksom inövat svar på den liksom mer kritiska frågan, men däremot om man ställer en mycket öppnare så här, hur ser du egentligen på liksom, jag kommer inte ihåg exakt hur du formulerade det, men kring hur han ser på de svenska myndigheterna, då fick man ju ett jätteavslöjande svar.
Ja, nej men som ändå, ja men de var säkert nöjda med det själva, och de som inte gillar Sverigedemokraterna var nog, tyckte nog att det där var hemskt det han sa, men han tycker ju så att det var väl bra att han fick säga det, tänker jag. Men vi kanske ska, det är ju Savatsky, vi som har läst på journalisthögskolor och så. Kan inte du berätta, vem är Savatsky?
Jo, men det här är ju, Savatsky var ju en kanadensisk journalist, men han är nog pensionerad nu, han är ganska gammal, han är över 70, som liksom revolutionerade journalistiken när han på 90-talet kom fram till att skjutjärnsfrågor funkar inte i vissa typer av intervjusammanhang. De är jättebra ibland, men ofta så kommer man mycket längre genom att ställa sig väldigt öppna, konfliktfria frågor där man ber folk själva beskriva. Och när svenska journalister, han liksom föreläste om det här, typ, och även svenska journalistikkurser hos honom, det är liksom på journalisthögskolan får man lära sig det här, det verkligen förändrade allt. Och kanske mer likt hur man jobbar idag inom polisen och psykiatrin och sådär.
Ja, men precis. Så är det. En polis som går in och ska förhöra den misstänkta och är allt för konfrontativ anses ju inte kunna få ut alls lika mycket som om man har ett skapare mer förtroendefull relationssituation.
Och en av de första politiska journalister som använde det här var ju Erik Fichtelius. Berätta om...
Ja, nej, men det är en anekdot som jag tycker är lite rolig och talande, som jag har snott från Björn Häger, som har skrivit mycket om Savatsky och hur man intervjuar. Och nej, men han gick ju den här... Han var då Erik Fichtelius, som måste ha varit på Sveriges Television, en av landets tyngsta politikreportrar, kommentatorer, hade gått hos Savatsky och fått höra detta och gick därifrån med väldigt helt upprymd, för han var en av dem som verkligen hade förespråkat den andra skolan, skjutjärnsskolan tidigare, att man ska ställa politiker till svars, tuffa frågor. Han gick därifrån, och det som precis hade hänt då var ju att Gudrun Schyman hade uppträtt berusad på en filmpremiär, och det var en presskonferens med inte Gudrun Schyman själv, utan jag tror att det var Johan Lönnroth och någon till så.
Han var partisekreterare?
Ja, eller? Precis. Ja, men det var, han var i alla fall med där och skulle förklara detta, och det var massa av journalister journalister där och alla ställer supertuffa frågor och borde hon inte avgå och liknande. Men då Erik Fichtelius som var matad med Savatskys tanke kring detta, han var satt tyst länge och folk undrade lite varför säger inte Fichtelius någonting, och sen så frågade han till slut så här, vad är problemet? Och folk på andra journalister på plats tittade lite konstigt, så här, vad har hänt med Fichtelius? Och det blev tyst ett tag, och sen så förklarade, tror jag då, Johan Lönnroth att så här, ja, problemet är att vi har en partiledare som är alkoholist. Och alla var så här, aha, oj, just det, så det är det, där fick vi det, ja. Och sen så frågade han igen så här, men vad gör ni om hon kommer full på en filmpremiär igen? Ja, då blev svaret, ja, hur skyddar man sig mot en katastrof? Och så hade han fått ut de i särklass bästa citaten, kanske, ja, kanske det året, framförallt på den pressträffen. Och efter det så, det där var på något sätt ett genombrott för den metoden i Sverige. Och trots dessa polariserade tider så tror jag ändå så här, jag vill ändå hävda att det där är ett väldigt mycket mer effektivt sätt än att springa på presskonferens och fråga, borde hon inte avgå? Så.
Men man ser ju väldigt tydligt i, liksom, man ser ju... att det från publikens håll har funnits, finns efterfrågan på en annan typ av mycket hårdare frågor, debattiga frågor. Där man, och det är klart att de här frågorna ska ju följas upp med följdfrågor. Det är klart att politiker liksom verkligen ska ställas till svars. Men jag tycker det är intressant, för länge inom liksom, journalistiken så har det funnits bilden av att den där skjutjärnsfrågorna, publiken tycker inte heller om det. Publiken får snarare sympati med den som blir intervjuad. Och det finns ett problem ur den aspekten också. Men det verkar liksom ske kanske något skifte där. Jag vet inte. Men mina Twitter-mentions kanske inte är representativa.
Det är inte möjligt. Möjligen är det så att även på 70-talet så hade de 500 argaste på den ena kanten, de mest aktiva på dåtidens insändarsidor föredragit hårda frågor mot Torbjörn.
Men det är ju intressant det här, tycker jag, i liksom, det pratas ju mycket om liksom hur svenska journalister agerat på de här pressträffarna på Folkhälsomyndigheten och så. Och där kommer väl också ske någon form av självrannsakan, möjligen. Det är kanske inte journalistikens starkaste gren, men det kommer ju bli intressant att se. Vad lär man sig av det här? Hur utvecklas?
Mm. Jag tyckte det var intressant på, det blev ju diskussion efter att Jenny Strömstedt på TV4 intervjuade Paolo Roberto, och då fick ju hon och TV4 kritik för detta. Men man skulle ju eventuellt kunna använda det som exempel på den typen av lite mer öppna frågor. Han sa ju faktiskt mycket saker och alldeles för mycket saker, och hade frågorna istället varit väldigt mycket mer konfrontativa så kanske hon inte hade fått ut det.
Han sa ju till och med där, det var ju det som till och med ledde till en vidare polisutredning, eller hur? Eller en förundersökning kring,
ja, och då kan man precis så.
Oaktsam våldtäkt, förlåt.
Precis. Ja, nej, men vi ska säga det kanske, att det är inget brott att vara partiledare, i alla fall inte utgångsläget, men vi fortsätter att göra vårt bästa för att få fram så mycket värdefull information som möjligt från dem.
Precis så.
Svars när det behövs. Ja, du har lyssnat på Verkställande utskottet, Expressens podcast om svensk inrikespolitik, idag med Thomas Nordenskjöld, Maggie Strömberg och mig, Viktor Bartkron. Eftersom vi tar vårt uppdrag på allvar så är vi tillbaka även nästa onsdag. Hör oss gärna igen då. Till dess, ha en trevlig vecka. Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.